Varmt välkomna till
We Lost Dancing med
Varmt välkomna till Juristerna svarar. Det här är Företagarnas podcast där du som lyssnar ska få tips, svar och råd som hjälper dig i din företagarvardag. Hur gör man med en anställd som inte kan samarbeta med andra anställda, som inte dyker upp på jobbet, som underpresterar eller som vägrar att använda skyddskläder? Det ska vi prata om i dagens avsnitt. Jag heter Oksana Jakimenko.
Och jag heter Hampus Löfstedt.
Och vi arbetar på Företagarnas juridiska rådgivning. Välkomna!
Dagens avsnitt är alltså första avsnittet i Juristerna svaras misskötselserie. Vi ska här i tre avsnitt prata om det här med uppsägning på grund av personliga skäl eller avsked då, som är den högre graden av uppsägning på personliga skäl brukar säga. Alltså när arbetstagare inte sköter sig helt enkelt, eller hur Oksana?
Jajamän, och jag tänker så här att när man pratar om anställning så tänker man kanske utföra arbete är lika med att få lön. Det är vad anställningen handlar om. Men i praktiken så är ju faktiskt ett anställningsförhållande mycket mer än bara arbete mot lön. Mm. Exempelvis så är det ju så att arbetsgivaren är ju skyldig att, förutom att betala ut lön, även ge arbetstagaren andra anställningsförmåner, exempelvis semester. Man ska också få arbetsverktyg för att kunna göra sitt jobb. Och förutom att arbetstagaren ska utföra ett visst arbete så ska ju denne exempelvis följa olika ordningsföreskrifter, man ska samarbeta med andra kollegor och man ska vara lojal mot sin arbetsgivare. Och ja, idag ska vi prata om när arbetstagaren helt enkelt inte följer sina åtagandet i det här anställningsförhållandet.
Ja, och nu är det viktigt här. Vi kommer i del 1 och 2 av den här serien ta upp olika typfall av misskötsel som kan ligga till grund för uppsägning på grund av personliga skäl. Eller vid grov misskötsel då, den högre graden av uppsägning på personliga skäl, avsked. Men listen up! Brasklapparnas brasklapp. För uppsägning av personliga skäl och avsked kan man säga att det finns 4 förutsättningar för att man som arbetsgivare ska kunna verkställa uppsägning eller avsked. Och det är 1.
Pling!
Att det föreligger en misskötsel. 2. Att arbetsgivaren lidit skada av det. Och 3. Att arbetstagaren har medvetengjorts om att den här misskötseln som föreligger faktiskt är misskötsel enligt arbetsgivaren. Och vad följderna kan bli om misskötseln upprepas, det vill säga risken för uppsägning eller avsked då. Så att arbetstagaren har givits möjlighet att korrigera sitt beteende. Och sist men inte minst, att arbetsgivaren har vidtagit tillräckliga åtgärder som omplacering för att undvika uppsägningen. Och i del 1 och 2, och det är här ni ska spetsa öronen, så tar vi framförallt upp misskötseln i sig och skada för arbetsgivaren. Men för att verkligen veta om man kan säga upp på personliga skäl eller avskeda så måste man också lyssna på del 3. Eller hur?
Jajamän, för som du säger i avsnitt 3, då kommer vi gå igenom de här andra förutsättningarna, alltså medvetandegörandet och omplaceringsskyldigheten, men också andra formregler för hur en uppsägning på personliga skäl och avsked faktiskt går till. Och det är ett superduper viktigt avsnitt, så att det måste man lyssna på.
Ja, man får inte lyssna på del 1 och hoppa över del 3.
Nej,
man får inte lyssna på del 2 och hoppa över del 3.
Precis.
Ja.
Så är det.
Och vi kan kort nämna att i förarbetena till ändringarna i LAS som trädde i kraft 1 oktober 2022 gjordes klart då att även om saklig grundbegreppet ändrades till sakliga skäl så kan även tidigare rättsfall innan då 2022 användas för att göra den här bedömningen om sakliga skäl föreligger. Vill du säga någonting om det här med kollektivavtal också?
Ja, men precis. Alltså, i dagens avsnitt så kommer vi utgå från att det inte finns kollektivavtal på arbetsplatsen när vi resonerar kring de här olika misskötsamheterna och hur man som arbetsgivare kan hantera dem. Men för de företag som har kollektivavtal så kan ju andra regler gälla. Och då tänker jag närmare bestämt på att man efter den här ändringen 1 oktober 2022 bestämde att man direkt i kollektivavtalen kan ange då vad som är sakliga skäl och inte sakliga skäl för uppsägning. Så obs, har du kollektivavtal, läs kollektivavtalet först innan du bestämmer dig för hur du ska agera.
Och återigen, obs, lyssna på del 3 som publiceras här om några veckor. För om inte rekvisiten är uppfyllda så kan det bli dyrt. Det vill säga om man säger upp på personliga skäl utan att ha haft sakliga skäl så kan man åka på ganska stora skadestånd.
Precis så. Bra, men du, ska vi dra igång?
Det tycker jag. Jag har valt att börja med olika typer av misskötsel som kan samlas under paraplyet samarbetssvårigheter. Och det kan ju nämnas att det är alltid en helhetsbedömning när man säger upp på grund av personliga skäl eller avskedar. Så ofta handlar det om att det är olika typer av misskötslar som har blandats, så att säga. Och det finns ju inte egentligen någon annan anledning att hänvisa misskötsel till typfall mer än pedagogiskt, precis. Om du förstår vad jag menar.
Men, ja, men precis, så att det finns ju liksom ingen katalog, en uppräkning av att det här och det här och det här är misskötsamhet, utan
om man inte har
kollektivavtal.
Precis.
Ja, men precis. Nej, utan det är mest av retoriska skäl helt enkelt.
Ja, och det här med samarbetssvårigheter tillsammans med temat inkompetens som du kommer prata om senare, skulle jag nog säga är de svåraste typerna av misskötsel att grunda en uppsägning på då.
Jag håller med.
Ja, och det blir sällan kanske grund för avsked.
Mm.
Och inte minst med anledning av att det är arbetsgivaren som har bevisbördan för att det föreligger sakliga skäl för uppsägning och alltså därför måste ha ordentliga bevis för att samarbetssvårigheter föreligger och att det når upp till en sån nivå av misskötsel att det kan ligga till grund för uppsägning på grund av personliga skäl. Vi får till den juridiska rådgivningen många samtal på ämnet. Lyssnarfrågor på temat börjar ofta med just det fungerar liksom inte.
Ja, det är ju klassiker.
Eller hur? Mm. Och samarbetssvårigheter kan ju i många fall vara just diffust, vilket är en av svårigheterna med temat då. Jag vågar nog sticka ut hakan och säga att citat fungerar liksom inte, kommer inte riktigt nå upp till den nivån av misskötsel som kan ligga till grund för uppsägning i en domstol. Däremot, om man börjar bena i de specifika situationerna så börjar en bild eller ett case för en uppsägning kanske utkristallisera sig. Det kanske mest tydliga fallen som vi kommer i kontakt med är när en arbetstagares samarbetssvårigheter har gått så långt att de andra arbetstagarna i samma arbetsgrupp säger att om den arbetstagare som det handlar om inte slutar så kommer det själva att säga upp sig.
Mm.
Vi nämnde här i inledningen att skada för arbetsgivaren är ett kriterie tillsammans med misskötsel som vi pratar om i det här avsnittet. Och är det då så att ett stort antal arbetstagare säger att de kommer att säga upp sig om den här personen inte slutar så är det något som man kan peka på som skada konsekvens för arbetsgivaren.
Mm, definitivt. Men jag håller verkligen med om att det här med samarbetssvårigheter kan ofta vara ganska diffust och det kan också medföra liksom en bevisproblematik.
Mm.
Men har du något exempel på lager? Har du någonting som gör att vi kan ringa in det lite mer så att säga?
Ja, men visst har jag det. Vi vet ju att det inte är case onsdag idag.
Mm.
Men eftersom sakliga skäl med hänvisning till misskötsel alltid blir en helhetsbedömning av situationsspecifika omständigheter så har vi nog båda landat i slutsatsen att just domslut från rättsfall kanske är det bästa sättet att exemplifiera vad för misskötsel som kan ligga till grund för uppsägning.
Mm.
Ha i åtanke att, som du nämnde här i inledningen, att av anställningsförhållandet, anställningsavtalet, så följer inte bara en rätt att utföra arbete rakt upp och ner, skriva avtalet och vad man nu jobbar med, utan även ett samarbetsåtagande.
Mm, helt rätt.
Det vill säga att man ska samarbeta med sina kollegor och sina arbetsgivare. När vi ska titta på en samarbetssvårigheter i fråga verkligen är misskötsel så är det viktigt att vi tittar på vad det är för jobb som arbetstagaren faktiskt har. Och att samarbetssvårigheter ju per definition grundar sig på en relation till andra. Och det därför ska tas i beaktande hur andra arbetstagare och hur arbetsgivaren har agerat. Jag tänker ta upp några rättsfall för som jag tycker är typiska för sammanhanget.
Mm, kul!
Ja, AD 1999 nummer 126 handlade om en mekaniker vid en bilverkstad. Och det var klarlagt att efter omfattande muntlig bevisning, återigen det här med tillräckligt bevisning då, att arbetstagaren struntat i vissa instruktioner från arbetsgivaren och att han också utfört arbete felaktigt som lett till skada för arbetsgivaren. Men arbetsdomstolen använde också det att inte följa arbetsgivarens instruktioner och utföra arbetet felaktigt när de gjorde bedömningen kring mekanikens samarbetssvårigheter. Mekaniken hade ju struntat i att utföra arbetsmoment och muntliga direktiv från arbetsledningen. Och det kunde i sig klassas som samarbetssvårigheter. Även om det såklart också är misskötsel av typen att inte följa arbetsgivarens instruktioner.
En parentes där, det här är ju precis som vi var inne på i början, att det är sällan det bara är en misskötsamhet som ligger till grund för en uppsägning, utan ofta är en samling av flera olika. Så.
Ja, men precis. De här samarbetssvårigheterna hade lett till störningar på arbetsplatsen och problem för hans kollegor. Problemen var särskilt stora för lackerarna som skulle utföra arbete på bilar efter mekanikens reparationsarbeten. Och det gick så långt, lite som jag var inne på inledningen, att lackerarna sa att de skulle vägra utföra lackering på bilar som mekaniken hade befattat sig med. Då. Mekanikens inställning till det här var att reparationerna var ju godkända av arbetsledningen och att han därför var, citat, fri från ansvar för de bristfälligheter som må ha funnits. Och det där verkar arbetsdomstolen lagt ganska stor vikt vid, för att det och andra omständigheter tydde på att mekaniken hade en helt likgiltig inställning till arbetskamraterna och arbetsledningen. Arbetsdomstolen menade att mekaniken verkade sakna vilja och förmåga att själv bidra till en utjämning av de här samarbetssvårigheterna. Då. Och vi ska ju del 3 prata om omplaceringsskyldigheten, men jag kan här kort nämna att AD inte såg det som skäligt att omplacera arbetstagaren, då det bland annat då inte såg att en omplacering till en annan driftsenhet skulle lösa samarbetssvårigheterna, eftersom samarbetssvårigheterna liksom hade sin grund i att arbetstagaren inte skötte sitt faktiska arbete ordentligt. Och samarbetssvårigheterna skulle därför inte lösas av när arbete skulle utföras av samma slag vid en annan driftsenhet. Då. Det blir lite långt exempel, men kort och gott, arbetstagaren vill inte ändra sitt beteende med att inte följa arbetsledningens direktiv och likgiltigt inför kollegornas klagomål. Så arbetsdomstolen slog fast att sakliga skäl fanns för uppsägning på personliga skäl. Kom dock ihåg här att det är en helhetsbedömning och att en omfattande muntlig bevisning fanns från kollegor. Mm. Och det är ofta det avgörande,
ja,
eller hur?
Definitivt. Bra. Har vi något mer spännande på lager, tror?
Ja, i tidigare rättsfall så var det ju att man hade samarbetssvårigheter både, vad ska vi säga, horisontellt till kollegor, men också upp mot arbetsledningen. Mm. Jag tänkte ta ett annat rättsfall där ju faktiskt även arbetstagares vars arbete man faktiskt leder. Där har vi AD 1991 nummer 118. Där sade arbetsgivaren upp en husmor vid en kriminalanstalt som inte kunde samarbeta med personal vars arbete den ledde. Och i det här rättsfallet var det så att de andra arbetstagarna hade faktiskt hotat att lämna sin anställning om husmorden kvarstod i tjänst. Arbetsdomstolen konstaterade att det vid uppsägningstillfället förelegat så svåra motsättningar mellan husmorden och resten av personalen att fortsatt samarbete däremellan framstod som omöjligt.
Mm-hmm.
Jaha, och vad var samarbetssvårigheterna då?
Mm. Vad var det samarbetssvårigheterna bestod i då? Att det var, att de var omöjliga att överkomma i det här fallet?
Samarbetssvårigheterna som arbetsgivaren hade tagit upp i sina grunder då, det var att via då vittnesmål från kollegorna var bland annat att den här husmodern hade vredesutbrott och skrek och gormade i köket. Att husmodern hyschade kollegorna när de skrattade. Att de inte fick lyssna på radio bland annat. Och när kokerskarna tog upp återkommande klagomål på portionernas storlek som de hade fått från intagna, så fick det mest som svar att det inte skulle läggas i och att portionerna var tillräckliga. Det var den här husmoderns way or the highway så att säga.
Mm.
Det tar också de andra kokerskorna upp att maten är en viktig del för de intagna, så att det här ledde till oroligheter i matsalen. Och tydligt återigen var bevisfrågan
viktigt,
där de här andra kokerskorna hade samstämmiga utsagor i sina vittnesförhör som också backades upp av andra kollegor på anstalten som inte var kokerska då. Sakliga skäl ansågs föreligga efter att det gått igenom att arbetsgivaren uppfyllt sin omplaceringsskyldighet då, och medvetengörande såklart då.
Mm.
Ett annat rättsfall är AD 1995 nummer 23, mycket 90-tal här, där det var klarlagt att det förelegat samarbetssvårigheter, men arbetsgivaren hade inte gjort någonting åt att försöka lösa problemet. Och därför menade arbetsdomstolen att man inte hade sakliga skäl att säga upp den anställde.
Mm.
Och det kanske vi kommer att prata lite mer om i del 3 som sagt, men jag tänkte ändå nämna det.
Bra, vad ska vi, höll jag på att säga, ska du försöka ge dig på någon slags sammanfattning av det här med samarbetssvårigheter då, som misskötsamhet?
Ja, jag kan alltid försöka. Om man som arbetsgivare upptäcker samarbetssvårigheter är det viktigt att man försöker göra någonting åt saken, inte minst med hänvisning till det sista rättsfallet jag nämnde. Och beträffande just misskötseltypen samarbetssvårigheter så kan det som sagt handla om att man vägrar lyssna på andra arbetstagares synpunkter, att man är otrevlig och gastar och gormar, skapar en arbetsmiljö som får det andra att sluta eller alltså få ont i magen, att det blir ett arbetsmiljöproblem som arbetsgivaren måste ta tag i. Och att vägra utföra vissa arbetsuppgifter som i sin tur går ut över andra arbetstagare kan också falla under det här paraplyet samarbetssvårigheter. Ja, beträffande bedömningen över allvarlig misskötsel är så kan man ju ta hjälp av det här skaderekvisitet eller konsekvensrekvisitet som vi nämnde i inledningen. Och där kan ju till exempel då att andra arbetstagare vill säga upp sig på grund av en arbetstagares samarbetssvårigheter vara en sån tydlig skada för arbetsgivaren. Det diskuteras i sådana här fall och det har slagit fast i tidigare rättsfall att det inte måste bevisas att samarbetsproblemen endast är en viss persons fel, utan det räcker att bevisa att arbetstagaren inte är utan skuld. Sen måste ju misskötseln i sig bevisas ändå, då, men ja, ni förstår vad jag menar. Eftersom så mycket beror på bevis så är det alltid viktigt att dokumentera. Och innan uppsägning sker på personliga skäl måste man ju då till exempel höra sig för vad är det egentligen för muntlig bevisning som vi har. För i ärlighetens namn, eftersom samarbetssvårigheter är en misskötsel som uppstår i samarbete med andra, så är det ju det andras, inom citationsteckens, vittnesmål som ofta blir helt avgörande.
Mycket bra. Ja, och nu blev det ju min tur och då ska vi prata om olika typer av misskötsamhet som kan gå under begreppet inkompetens eller underprestation. Och när jag förberedde mig för det här poddavsnittet så läste jag i Tommy Iseskogs bok Uppsägning på grund av personliga skäl. Och där tyckte jag att han skrev en så himla bra förklaring av hur man liksom kan tänka kring det här med arbetstagarens åtagande i ett anställningsförhållande. Och då skriver han så här då: arbetstagarens åtagande kan delas upp i kvantitativa och kvalitativa åtaganden. De kvantitativa åtaganden innebär att den anställde måste prestera en viss mängd arbete, vilket exempelvis kan anges i anställningsavtalet genom arbetstidsmått och arbetets innebörd. De kvalitativa åtagandena innebär att den anställde måste prestera ett arbete med ett visst resultat eller av en viss kvalitet. Och de här kvalitativa åtagandena anges sällan eller aldrig i anställningsavtal, utan kanske är snarare någonting som diskuteras på medarbetarsamtal och liknande. Då blir det ju de här kvalitativa åtagandena, det är liksom som ett underförstått åtagande som den anställda har. Det vill säga att den anställde ska utföra en normal arbetsprestation. Och om den anställde inte presterar den här normala arbetsprestationen så kan det i vissa fall betraktas som misskötsamhet. Och det kan vara uppsägnings- eller avskedsgrundande, men vi kan inte sätta ett likhetstecken mellan underprestation är lika med brott mot anställningsavtalet, är lika med uppsägning eller avsked. Utan som du var inne på förut så måste man göra en helhetsbedömning i det enskilda fallet.
Ja, konkreta exempel på det där som vi får frågor om är väl tydligt, till exempel när säljare inte uppnår sin säljkvot och så vidare. Ja. Och vi kan inte automatiskt sätta lika med tecken.
Nej, att det är ett brott mot anställningsavtalet och att det är avskeds- eller uppsägningsgrundande då.
Nej. Men har du några konkreta exempel då när inkompetens eller underprestation kan betraktas som då misskötsamhet som är uppsägningsgrundande?
Tackar som frågar, ja, det har jag. Exempel nummer ett är då från AD 1980 nummer 122. Där har vi en M som arbetar som optiker och han har vissa problem att klara sitt arbete. Han monterar ungefär 5 par glasögon per dag. Och hans arbete blir ofta reklamerat av kunderna. Det har konstaterats i fallet att en normal optikeranställd monterar ungefär 3 gånger så många glasögonpar per dag. Och att reklamationerna inte heller normalt sett är så här många. Så att här fann arbetsdomstolen att arbetstagaren inte hade fullgjort sina skyldigheter enligt anställningsavtalet. Eftersom att han inte hade presterat det arbete som var normalt för en optikeranställd. Och notera att det här fallet visar att arbetstagaren ju har en skyldighet att både utföra en viss mängd arbete men också en viss kvalitet. Och om parterna inte har kommit överens om någonting annat, alltså man har ett fast antal glasögonpar då i det här fallet som man måste prestera, då får man ju göra en jämförelse med vad som kan anses vara en normal arbetsprestation och sen utvärdera då om arbetstagaren i fråga utför den här normala arbetsprestationen eller inte. Exempel nummer två, det kommer från AD 1980 nummer 10 och där har vi en P som var anställd som väktare och arbetsgivaren var inte nöjd med P:s arbetsinsats för att P hann inte med hela sitt distrikt under den vaktrundan som han gör. P menar att han inte kan göra den här rundan fortare om han också då ska göra sitt arbete på ett korrekt sätt. Och att det då blir slarvigt utfört om man ska göra arbetet på det sättet som arbetsgivaren vill. Arbetsgivaren menade å andra sidan att, lite förenklat då, men att P, han får inte vara för noggrann när han utför sitt arbete eftersom att han då måste hinna med hela det här distriktet. Och här fanns det väldigt mycket olika typer av bevisning, muntlig bevisning, man hade också mätt tiden, som hur lång tid det bör ta och man hade jämfört med andra väktare och sådär och summa summarum så kom Arbetsdomstolen i alla fall fram till att det är faktiskt arbetsgivaren som bestämmer kvaliteten på arbetet och arbetstagaren är då skyldig att göra jobbet på det sättet som arbetsgivaren menar. Så i det här fallet så förelåg det sakliga skäl för uppsägning.
Det är ju spännande. Så om man arbetsgivaren säger att man ska vara slarvig, då
och så var, ja, precis. Nej, men och så var det ju såklart inte. Ett exempel som de tog upp här, det var att det ingick i P:s arbetsuppgifter att kontrollera så att alla fönster var stängda.
Mm.
Men arbetsgivaren menar att det ska ske genom att P lyser på fönstren och tittar så att de är stängda. Han behöver inte gå fram och känna på varje fönster. På varje fönster så att det är stängt.
Mm, mm.
Så att det var inte på något sätt att arbetsgivaren uppmanade honom att vara slarvig. Nej. Men det var, ja, kontentan var i alla fall arbetsgivaren bestämmer kvaliteten och arbetstagaren ska följa det.
Mm.
Och ett sista exempel kommer från AD 1983 nummer 150 som handlar då om W som var 51 år och arbetade som VVS-montör.
Mm.
Han hade arbetat i mer än 30 år i yrket och 5 år hos den nuvarande arbetsgivaren. Arbetsgivaren här hade fått många reklamationer på W:s arbete och drabbats av en hel del kostnader därav då. Och trots det här, trots lång tid i yrket så blev W uppsagd då med motiveringen inkompetens.
Mm.
Och inkompetensen i det här fallet bestod i att W inte följde eller liksom inte hade förmåga att följa arbetsgivarens instruktioner om hur arbetet skulle utföras. Och därmed så ansågs han ha brutit mot anställningsavtalet. Och det fanns sakliga skäl för uppsägning. Men som sagt, då, vi kan ändå inte alltid sätta likhetstecken mellan att bryta mot anställningsavtalet och uppsägning eller avsked. I en situation där en anställd bryter mot anställningsavtalet, egentligen då oavsett om det är genom underprestation eller samarbetssvårigheter eller annat, så måste ju, som du var inne på, arbetsgivaren vidta vissa nödvändiga åtgärder för att dels reda ut varför den anställde bryter mot anställningsavtalet och om det finns någonting som arbetsgivaren kan förbättra eller på annat sätt göra åt saken då för att få bukt med problemet. Och där hittade jag också några spännande exempel, va?
Det är ju fantastiskt.
Mm. Och nu är vi inne på 2000-tal här. Det är ju bra. Vi har då AD 2002 nummer 44. Där har vi en B som arbetade i ett konsultföretag och var så att säga olönsam i sitt arbete. Och det här, han var olönsam under ett helt års tid. Och i korthet då så bestod den här olönsamheten i att B inte i tillräcklig omfattning hade förmått att behålla gamla kunder och rekrytera nya. Utifrån en helhetsbedömning då så konstaterades att det här var en underprestation och att en sån underprestation som innebär ett brott mot anställningsavtalet. Men trots det så ansåg Arbetsdomstolen inte att det förelåg sakliga skäl för uppsägning eftersom att arbetsgivaren i det här fallet inte hade hanterat situationen arbetsrättsligt korrekt. I det här fallet så hade arbetsgivaren inte gjort det klart för B vilka konsekvenser som det kunde få för hans anställning om hans underprestation fortsatte. Arbetsgivaren hade ju för sig vid flera tillfällen lämnat muntlig information om B:s prestationer och att de var ohållbara, men aldrig lämnat någon skriftlig varning kring det här. Vidare då så hade arbetsgivaren inte heller uppfyllt sin överläggningsskyldighet gentemot facket med anledning av uppsägningen. Så att trots att den anställdes underprestation ansågs vara ett brott mot anställningsavtalet så hade inte arbetsgivaren sakliga skäl att säga upp. Helt enkelt för att man från arbetsgivarhåll då inte hade vidtagit korrekta åtgärder.
Och medvetandegjort. Del 3.
Precis. Mm. Och ett sista exempel då. AD 2011 nummer 20. Piloten H, hon hade fått flygförbud på grund av säkerhetsskäl baserade på att när hon kom tillbaka från sin treåriga föräldraledighet så upptäckte man att hon hade brister i sin grundläggande kompetens. Arbetsgivaren ansåg därmed att hon inte hade fullgjort sitt åtagande enligt anställningsavtalet och H sades upp på grund av personliga skäl. Men arbetsdomstolen ansåg inte att uppsägningen var sakligt grundad för att arbetsgivaren hade inte gett H tillräckligt mycket stödjande åtgärder för att kunna återfå sin grundläggande kompetens, utan arbetsgivaren hade lite för snabbt, kan man säga, valt att gå på uppsägningsspåret. Mm. Så att även i det här fallet konstaterade man att H:s inkompetens, den fanns där så att säga, och det var ett brott mot anställningsavtalet, men på grund av arbetsgivarens bristfälliga insatser då, så var uppsägningen helt enkelt felaktigt gjord. Så att jag tänker, summa summarum, det är ett brott mot anställningsavtalet att inte utföra tillräckligt mycket arbete eller tillräckligt bra arbete, även om då det här dåliga resultatet beror på inkompetens. Men arbetsgivaren kan alltså inte per automatik i de här fallen säga upp en anställd som underpresterar, utan arbetsgivaren måste då vidta en olika typer av åtgärder för att nå upp till kravet på sakliga skäl. Och dessutom, som vi båda varit inne på här, kunna bevisa att det föreligger en underprestation och att underprestationen faktiskt är ett brott mot anställningsavtalet.
Ja, och även om inkompetens då kanske är en av de svåraste typfallen att säga upp på, så är kanske skada inte det som är det svåraste att visa.
Nej, men precis. Som i det här, den här konsulten som var olönsam. Mm. Där är det ju rätt uppenbart vad skadan beror på. Även i pilotfallet. Ja, alltså att man inte alls kan utföra sina arbetsuppgifter. Vilket innebär en skada för arbetsgivaren. Mm. Men så var det med så.
Så var det med så. Mm. Då går vi vidare till typfallet olovlig frånvaro.
Spännande.
Okej, jag ska alltså prata om ytterligare en typ av misskötsel som kanske är den vanligaste. Olovlig frånvaro och sena ankomster.
Jajamän, den stöter vi på ofta.
Ja, det här är ju en typ av misskötsel som vi får många frågor om. Och vi nämnde ju i inledningen att ja, när vi pratar misskötsel så pratar vi egentligen om brott mot anställningsavtalet. Och vissa skyldigheter följer kanske inte direkt av anställningsavtalet, som till exempel lojalitetsplikten och samarbetsåtagandet. Men vid olovlig frånvaro och sena ankomster så behöver vi ju som jurister ofta ta avstamp med en kontrollfråga när en företagare hör av sig om just den här typen av misskötsel. Och det är ju alltså, vad står i avtalet? Och frågan är ju egentligen ledande till, är frånvaron verkligen olovlig?
Mm, exakt.
Ja, det kanske man tycker är uppenbart. Men vad är en ogiltig frånvaro och en sen ankomst? Jo, det är ju när arbetstagaren inte är på sin arbetsplats under den tid som parterna avtalat om. Om man nu ska vara på arbetsplatsen. Mm. Då. Det kan ju tyckas petigt, men det är ju först och främst viktigt att titta på vad står i anställningsavtalet om arbetstider. Det kanske finns en personalhandbok eller dylikt där det finns då reglerad flextid som arbetstagaren använder sig av. Det kanske till och med är praxis på arbetsplatsen att man kommer och går lite som man vill så länge man gör sitt kvantitativa och kvalitativa arbete. Men det kan ju också vara så att man faktiskt har direkt lovlig anledning till att vara frånvarande. Det finns ju en uppsjö lagar kring olika typer av tjänstledigheter till exempel. Lyssna gärna på avsnitt 37 av juristerna svarar.
Men,
ja, men också såklart rätten till att vara ledig när man är sjuk, föräldraledighet, vård av sjukt barn, VAB. Och det är ju självklart så att arbetstagaren har en rätt att vara ledighet när då, som vid sjukdom, arbetsförmågan är nedsatt så att man inte kan utföra sitt arbete. Och det är ju, det har ju företagare koll på där ute. Men det är ändå värt att nämna som ett första steg. För det kan ju vara andra i företaget som har tagit emot sjukanmälningar och sådär. Så att det måste man ju undersöka först. Finns det någon anledning till frånvaron som faktiskt är lovlig? Sen är ju bevisningen avgörande, precis som vanligt. Om olovlig frånvaro och sena ankomster inte kan bevisas så är det ju inte mycket till ett case om uppsägning på grund av personlig skäl som man har då. Och andra anställdas vittnesmål tillsammans med kanske tidrapporteringen så där blir ofta avgörande. Även om skaderekvisitet alltid krävs uppsägning på grund av personliga skäl oavsett typ av misskötsel, så vill jag nämna det lite extra här när det handlar om just sena ankomster. För om konsekvensen eller skadan är obefintlig så har man inte grund för att säga upp på grund av personliga skäl. Och här kan det skilja sig mellan vad man har för typ av tjänst. Alltså har man en tjänst med mycket frihet under ansvar som man var inne på. Säg att en handläggare är ansvarig för att handlägga ärenden. Är varje morgon 5 minuter sen men presterar exceptionellt. Så kan det vara svårt att säga att arbetsgivaren faktiskt lider någon skada.
Mm.
Men det är däremot väldigt annorlunda för sig en butik som med en galleria har avtal om att de måste öppna sin butik exakta tider och att de annars åker på ett vite. Om man där har en butiksanställd som blir 5 minuter sen då hela tiden då kan man ju påvisa tydlig konsekvens skada. Den blir ganska uppenbar. Men det ska nämnas att skada inte måste vara ekonomisk. Det kan till exempel faktiskt hänvisas till att det negativt påverkar arbetsmoralen hos andra medarbetare.
Mm.
Men det är väl säkerligen kanske lite svårare att
bevisa, att, eventuellt.
Ja, lite, det är ju lite svårare att bevisa i domstol då, men det finns rättsfall på att det har hänvisats till.
Det här tyckte jag var väldigt bra, för jag tror att det här är någonting man glömmer i ett ärende när det gäller just misskötsamhet, för att man fokuserar just på ofta vad misskötsamheten består i.
Mm.
Alltså vad har den anställde sagt eller vad har den gjort?
Mm.
Och så kanske man glömmer den här konsekvensutredningen eller skadebedömningen, vad vi nu ska kalla det för att, men den är ju som du säger, den är ju minst lika viktig så att säga.
Ja, men då till några exempel från rättsfall.
Mm.
90-tal, AD 1994 nummer 129. Där hade en arbetstagare kommit sent till arbetet vid stort antal tillfällen. 62 tillfällen under en 2-årsperiod. Arbetstagaren var tunnelbaneförare. Med anledning av verksamhetens art så är det väl nästan uppenbart att det leder till just skada för arbetsgivare med förseningar i kollektivtrafiken.
Ja,
och så vidare.
Definitivt.
Arbetsdomstolen bedömde detta som grund för uppsägning. Lite märkligt dock är att jag hittat hänvisningar till det här rättsfallet om just det här att det negativt inverkar på arbetsmoralen. Men jag hittar ingenting om det rättsfallet.
Mm-hmm.
Kan du förklara det för mig?
Är det någon som inte har uppfyllt sitt kvalitativa åtagande när man har hänvisat till rättsfallet?
Nej,
är det
jag hittade
eller någonting
inte
man läser
ens
mellan raderna?
Ja,
eller?
Jag såg det på flera ställen och hade inte någon författare.
Så aha.
Ja, men hur som helst. Oavsett vad så kan man väl se det som tydlig skada för arbetsgivaren, tänker jag.
Mm.
Och också en hänvisning till lite hur man kan tänka kring att omfattande små förseningar kan vara sån här misskötsel som kan leda till uppsägning då. Om då skaderekvisitet finns.
Yes.
Och de andra rekvisiten vi pratar om i del 3.
Mm.
Ständigt livrädd för att man bara ska lyssna på det här avsnittet i del 3. Ja. Men, vi skulle ju inte prata så mycket om det här med medvetengörande. Men i det här rättsfallet var det väldigt tydligt att arbetstagaren hade blivit medvetengjord om att arbetsgivaren såg det som misskötsel och att följderna kunde bli uppsägning och man bättrade sig inte.
Mm.
Det var till och med så att man skrev ett kontrakt där man skrev under att nu ska jag bättra mig och sådär.
Mm.
Och man var sen redan dagen efter.
Ja.
Så var det.
Men,
sen finns det ju en uppsjö med rättsfall på olovlig frånvaro på hela dagar då. Och där tänker jag inte ta upp ett specifikt. Man kan läsa AD 1981 nummer 120. Väldigt specifikt i och för sig.
Mm.
Om man vill. Det handlade om ett sjukvårdsbiträde som var frånvarande från sjukhuset. Man hade tydligt blivit medvetengjord hur man såg på den här frånvaron och att om den fortsatte så skulle man kunna bli uppsagd då.
Mm.
Och det kan man med fördel läsa för att se hur man resonerar. Här vill jag skicka med det här med helhetsbedömningen för att jag har läst många rättsfall där det handlar om alltså ursäkterna, alltså invändningarna varför man är borta och att det blir ju alltid på något sätt det viktiga.
Mm.
Säger man sig ha lovlig frånvaro kan man påvisa att arbetsgivaren har accepterat det här tidigare som en praxis på arbetsplatsen. Andra arbetstagare får vara borta utan att säga till och sånt då. Blir ofta avgörande för om en olovlig frånvaro är grund för uppsägning. Så återigen det där med bevisbördan för att mota olika invändningar i grind.
Precis.
Ja, om jag ska försöka mig på en sammanfattning då. Ja, att någon inte är på plats kanske inte är så svårt att bevisa. Men det måste man ändå göra, till exempel med andra kollegors utsago. Fundera kring vad för skada som kan hänvisas till. För det kan göra att även till synes bagatellartade förseningar kan nå upp till det här med misskötsel som grund för uppsägning på grund av skadekriteriet. Och tänk då på galleriefallet eller tunnelbanefallet. Det finns också ett rättsfall som jag inte kan i huvudet nu om en flygvärdinna som inte meddelar på rätt sätt att man skulle vara sen och sådär. Och undersök alltid om det inte är så att en lovlig frånvaro har anmälts till någon annan i organisationen så att den invändningen inte kommer senare när man har dragit igång en process och sådär, och sen så åker man på skadestånd. Vad tror du om det?
Det låter bra. Okej, nu börjar vi närma oss slutet här på dagens avsnitt. Men innan vi rundar av så tänker jag att vi pratar om en sista kategori av misskötsamhet. Om vi nu ska fortsätta kategorisera dem då.
Ja.
Och då heter den här kategorin anställd som inte följer arbetsgivarens instruktioner.
Yes.
Och det kan ju exempelvis vara en anställd som inte följer säkerhetsföreskrifter eller använder skyddsutrustning. Låt säga att vi har en byggarbetare som vägrar att ha hjälm trots att det finns hjälmtvång på byggarbetsplatsen eller arbetsplatsen. Det kan också vara när anställda inte följer ordningsföreskrifter, och det är ju exempelvis det som du nyss var inne på, att man kommer för sent till jobbet eller man använder jobbtelefonen på ett sätt man inte får eller sådär. Det här kan man sammanfatta som att man helt enkelt inte följer arbetsgivarens instruktioner. Och hur tydliga olika instruktioner är, det varierar ju naturligtvis från företag till företag. På vissa arbetsplatser kan det ju finnas särskilda personalhandböcker om skyddsutrustning och även ordningsföreskrifter, medan på andra arbetsplatser är det mer av ett underförstått åtagande som den anställde har. Och det spelar ju roll, än en gång, i bevishänseendet. Då. Mm. Men jag tänker, om vi börjar i det här med säkerhetsföreskrifter och skyddsutrustning, så är det ju faktiskt som så att både arbetsgivare och arbetstagare är ju skyldiga att följa arbetsmiljölagens bestämmelser. Exempelvis så står det då i 3 kap. 4 § arbetsmiljölagen att arbetstagare är skyldig att följa säkerhetsföreskrifter och använda skyddsutrustning. Punkt. Så på så sätt är det ju väldigt tydligt att en anställd har den här skyldigheten enligt sitt anställningsavtal, och att inte följa säkerhetsföreskrifter kan då vara ett brott mot anställningsavtalet.
Okej, men vad gör man då om en anställd vägrar använda hjälm eller annan föreskriven skyddsutrustning?
Ja, enligt arbetsmiljölagen så har ju arbetsgivaren en skyldighet att, citat, vidta alla åtgärder som behövs, slutcitat, för att arbetsmiljön då ska vara så säker som möjligt. Och det här betyder att man som arbetsgivare måste vara mycket tydlig mot den anställde gällande vilka skyddsregler som gäller, när de gäller, hur skyddsutrustningen används och så vidare. Så att i de fallen är det ju alltid bra att ha det i skrift, helt enkelt, ha skriftliga policies kring det. Men om man ska tänka konkret då, vad kan man som arbetsgivare göra? Ja, för det första då, det här blir kanske inte ett så juridiskt tips, men i första hand så måste man ju försöka påminna den anställde om att använda hjälmen. Och om de här upprepade påminnelserna inte hjälper, då får inte arbetsgivaren tänka, ge upp liksom, och tänka att jag har gjort mitt, nu kan jag inte göra mer. Utan om de här upprepade påminnelserna inte hjälper, då kan arbetsgivaren göra frågan om hjälmen till en personalfråga, så att säga. Man säger alltså, förklara för den här anställde, gärna i skrift, att han eller hon enligt sitt anställningsavtal då är skyldig att följa de här ordningsföreskrifterna, och att arbetstagaren bryter mot anställningsavtalet genom att vägra ha hjälmen. Det vill säga, vi medvetande gör den anställde om dennes skyldigheter. Och sen är det ju först när arbetsgivaren, som vi har sagt ett antal gånger i det här avsnittet då, har vidtagit en rad olika åtgärder, men trots det inte kan korrigera den anställdes vägran eller liksom ovilja, kanske det är, att följa arbetsmiljöreglerna, så kan arbetsgivaren helt enkelt eventuellt då gå vidare med en uppsägning på grund av personliga skäl. Och här ska det tilläggas att i vissa fall så kanske arbetsgivaren faktiskt måste gå vidare med en uppsägning på grund av personliga skäl, för att det kan innebära en fara för såväl andra medarbetare som för arbetsgivarens företag, så att säga, om vi har en anställd som vägrar att följa skyddsföreskrifter. Och då är det ju ganska enkelt att konstatera också att ett brott mot arbetsmiljöreglerna är också ett brott mot anställningsavtalet.
Okej, det här med ordningsföreskrifter då? Komma i tid, öppna butiken i tid, följa en viss städrutin. När betraktas det som misskötsamhet om man inte följer sådana?
Ja, jag tänker att att om vi först går igenom liksom ännu lite mer vad en ordningsföreskrift kan vara, för det kanske låter lite stolpigt, men då, det knyter ju liksom an till det du pratade om förut, att en anställd ska göra sjukanmälan på rätt sätt, man ska registrera sitt arbete på rätt sätt, man ska rapportera sitt arbete på rätt sätt, man ska komma i tid och så vidare. Allt det här är ordningsföreskrifter, och det är inte heller säkert att de här åtagandena står uttryckligen anställningsavtalet, men det kan finnas personalböcker, och i vissa fall så finns det ju till och med lag. Exempelvis så har vi sjuklönelagen som säger att sjukanmälan ska göras, att sjukförsäkran ska lämnas och att även då läkarintyg ska lämnas i vissa fall. Men även sånt som inte regleras i lag, exempelvis passatider som du var inne på, är som sagt en sån här ett allmänt ordningsåtagande som den anställde har genom att man har skrivit på sitt anställningsavtal. Vilket betyder att kommer man inte i tid till jobbet eller anmäler man inte sin frånvaro, så är det ett brott mot anställningsavtalet. Men om vi ännu en gång ska ta några exempel från verkligheten då, så har vi ett rättsfall som heter så mycket som AD 1992 nummer 77. I det här fallet så hade arbetstagaren B missbrukat nödstoppsknappen till en maskin som han jobbade vid. Han hade tryckt på nödstoppsknappen ibland flera gånger per dag för att kunna ta emot eller ringa telefonsamtal, och då varit borta från sin arbetsstation ungefär 20 minuter per gång. Det här nödstoppet innebar dels produktionsbortfall för arbetsgivaren, dels arbetsmiljöbrott utifrån de föreskrifter som fanns på arbetsplatsen, dels problem för Bs kollegor. Som invändning här så berättade B att under den perioden låg i en vårdnadstvist och att han var tvungen att ta telefonsamtal, och att andra medarbetare också använde den här nödstoppsknappen på samma sätt som han. Men arbetsdomstolen konstaterade här att Bs agerande var ett allvarligt brott mot ordningsföreskrifterna och säkerhetsföreskrifterna, och därmed ett brott mot anställningsavtalet. Så att här hade arbetsgivaren sakliga skäl för att säga upp den anställde.
All right, men har du några fler exempel på det här med brott
mot? Jajamän! AD 2011 nummer 21.
Färskt!
Exakt, i det här avsnittet färskt. Där så hade vi en arbetsgivare som påstod att den anställde använde sin jobbtelefon och jobbdator för privat bruk i strid då med gällande regler på arbetsplatsen. Och arbetsdomstolen konstaterade att ett felaktigt användande av arbetstelefon och arbetsdator i och för sig innebär ett brott mot anställningsavtalet. Men i just det här fallet så kunde inte arbetsgivaren bevisa att arbetstagaren faktiskt hade brutit mot de föreskrivna reglerna på arbetsplatsen. Så uppsägningen var inte sakligt grundad. Okej, ett tredje sista exempel här då. Inte ett lika färskt fall, utan det här fallet heter AD 1999 nummer 70. Och det handlade om L som jobbade på ett bageri. Och enligt arbetsgivaren så hade L vid flera tillfällen åsidosatt de hygienkrav som gällde i verksamheten. L hade luktat svett och han hade petat i näsan och han hade på andra sätt betett sig ohygieniskt. Arbetsdomstolen konstaterade att ifrågavarande hygienkrav är viktiga ordningsregler, men eftersom att arbetsgivaren inte kunde bevisa att den anställde hade brutit mot de här reglerna vid fler än två tillfällen, så var uppsägningen inte sakligt grundad.
Och återigen här med skaderekvisitet, kan det vara jättestora skillnader på vad det är för typ av jobb man har. Jag kan tänka mig att i livsmedelsbranschen så har man jättestora krav på sig i produktion, så kan det vara väldigt allvarligt.
Ja, nej men visst är det så. Och framförallt de här två sistnämnda rättsfallen, det jag liksom vill lyfta fram där, det har ju redan lyft tidigare i hela avsnittet, men ändå, det tåls att sägas en gång till, och det är ju att det är arbetsgivaren som har bevisbörden för att en anställd har brutit mot sina skyldigheter. Och vi jurister brukar ju säga att det handlar inte alltid om att ha rätt, utan om att få rätt.
Precis så.
Kan man ju tycka vad man vill om, men jag tycker att det är en väldigt bra sägning. För det räcker ju liksom inte att arbetsgivaren konstaterar att den anställde har brutit mot avtalet, utan det måste ju faktiskt också bevisas.
Ja, men precis.
Och vi har ju pratat om mycket olika typer av bevisning i det här avsnittet. Som du säger, det kan vara vittnesuppgifter, det kan vara skriftliga varningar och sådär. Så att det finns ju många olika sätt att bevisa någonting på. Men jag tänker väl från arbetsgivarperspektiv att skriftlig bevisning är ju ett ganska enkelt och tydligt sätt att göra det på. Det kan ju vara allt då, som vi sa, från skriftliga varningar till den anställde, till anteckningar om händelser som har inträffat på arbetsplatsen. Det kan också vara mötesprotokoll för att bevisa vad sades på mötet och vad sades inte. Och sen är det ju som sagt vittnen, det funkar ju också som bevisning, men det är inte alltid helt helt lätt och inte särskilt kul heller kanske för den delen att blanda in flera kollegor från arbetsplatsen i ett misskötsamhetsärende. Men om det är den bevisningen man har så är det ju det man får beropa. Men jag tror att har man en anställd som man tycker missköter sig, börja med att skapa något slags skriftligt bevisunderlag i form av skriftligt bevisunderlag.
Ja, och inte minst ge skriftliga instruktioner. Det är ju ganska ofta som man pratar med företagare som har givit instruktioner muntligen och det blir mycket enklare att visa att man har brutit mot dem om man också har lämnat dem skriftligen.
Precis. Det handlar inte alltid om att ha rätt utan om att få rätt.
Ja, men precis så. Det här var alltså avsnitt 1 i den tredelade serien om misskötsel och vi återkommer ju med del 2 med några andra typer av misskötslar. Jag tror att vi tar upp en del misskötslar som når upp till då avskedsgrund.
Det är ju planen i alla fall.
Men hörrni, ni som medlem i Företagarna så kan man ju utan kostnad ringa till oss och våra kollegor på den juridiska rådgivningen och få personlig hjälp. Du når oss på telefon 0771 45 45 45. Har du en fråga till podden, mejla den till podcast@företagarna.se. Klippningen, den är gjord av Petra Chu och producent är David Hagen. Och vi hörs ju om 2 veckor. Tack för att ni har lyssnat.
Hej då!
Hej då! Det känns som det var länge sedan vi satt här. Vad tycker du om...